frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss alla be. Herre, vi tackar dig nu att vi får samlas till gudstjänst här. Och tack, Herre, särskilt för ditt ord som vi ber ska få falla i den goda jorden. Herre, öppna våra hjärtan för vad du vill säga till oss. Det ber vi om i Jesu namn. Amen.
Vår predikotext ska alltså vara Malaki, de sista verserna som vi hörde, och egentligen hela Malakis bok som bara är 4 kapitel. Den inleds så här i kapitel 1, vers 2, efter det har sagts att detta är genom Malaki. Så börjar hela boken med denna inledning. Jag har älskat er, säger Herren, och ni frågar: på vilket sätt har du älskat oss? Här slås en ton an som går genom hela Malakis bok. Gud visar sin kärlek till folket. Folket är likgiltiga inför sin Gud. Jag har älskat er, säger Herren. Och ni frågar: på vilket sätt har du älskat oss? Gud älskar sitt folk. Han vill sitt folk väl på alla sätt. Men folket har vänt sig bort från sin Gud. Det har spridit sig i folket en anda och en attityd som vi kan beskriva som en andlig likgiltighet. Malakis bok är därför en otroligt aktuell bok. Och den är som sagt bara 4 kapitel. Och vi ska nu försöka sammanfatta dess budskap. Vi kan också nu inledningsvis bara säga att Malach på hebreiska betyder budbärare. Och Malaki är min budbärare. Så namnet betyder min budbärare. Det är den sista boken i Gamla testamentet. Efter den så kommer den långa tystnaden innan så Johannes döparen trädde fram, som särskilt omnämns här i Malakis bok. Ibland när vi tänker på Malakis bok så kanske vi bara tänker på den som den där sista boken innan Nya testamentet. Men vi ska också tänka på vad som var före Malakis bok. För Malaki skrivs på 400-talet före Kristus. 450 kanske ungefär, mitten på 400-talet. Vad har hänt då före Malaki? Jo, det som har hänt är att folket har kunnat återvända från Babylon. Det som var den totala katastrofen när de fördes bort till Babylon och de rev ner Jerusalems stadsmurar, rev ner templet, hade nu liksom blivit en återresning både av folket, staden och templet. Det hade varit en enorm uppbyggnadstid i Israel, i Guds folks historia. Ja, vi skulle kunna kalla det för en väckelsetid då folket hade tjänat sin Gud, byggt upp Jerusalems stadsmur, lyckats bygga ett tempel. Det var en fantastisk sak som hade hänt på 500-talet före Kristus. Men nu är vi på 400-talet före Kristus. Man kan se tillbaka på detta. Och nu har något helt annat kommit in. Vad är det som profeten tar upp? Jag ska bara nämna först en liten översikt. Han går till rätta med prästerna. Och prästerna i Israel var inte som prästerna bland oss. Prästerna skulle vara av Levi stam. Det var ättlingar till Aaron. Det var ingenting som vem som helst kunde bli, utan det var en särskild grupp, en särskild kategori. Och de hade uppgift i synnerhet att sköta denna tempeltjänst. Bära fram offren som Herren hade föreskrivit, ta vara på Herrens lag och undervisning, träda fram inför Gud och folkets vägnar. Nu går Gud till rätta med prästerna genom Malaki. De bär fram bristfälliga offer. De tar sjuka djur, halta djur och bär fram. De tar det inte på allvar. Och det sägs på ett ställe, de säger, det är inte mödan värt. Folket går profeten också till rätta med, för att de inte följer Herrens bud. Det gäller särskilt det sjätte budet om äktenskapet. Men det gäller också de bud som de hade som rörde tionde. De skulle ge det till Herren, och det gör de inte. Så med andra ord, sjätte budet om äktenskapet och pengarna, ekonomin. Folket har vidare sagt att det lönar sig inte att tjäna Gud. Man säger att det gör ju inte någon skillnad om man är rättfärdig eller orättfärdig. Vi ser ingen skillnad på den ogudaktige och den rättfärdige. Och till sist, folket förvränger Herrens ord och vilja och säger om synd att detta är vad Gud vill. De välsignar sådant som Gud förbannar. In i denna situation sänder nu Gud en tjänare, Malaki, för att konfrontera folket i deras andliga likgiltighet. Och Malakis bok är en våldsam konfrontation där Gud genom profeten säger vad denna synd kommer att leda till. Och kapitel 4 som vi hörde från säger att Herrens dom kommer. Den kommer vara som en brinnande ugn och folket som hö som kastas i ugnen. Men den säger också att Gud vill frälsa undan denna dom. Han lovar att han ska sända profeten Elia innan Herrens stora och fruktansvärda dag kommer. Så är på detta sätt Malaki dels ett budskap om Herrens reaktion över synden och hans vilja att frälsa undan den dom som folket är på väg att dra över sig. Både och vi ska hålla nu båda dessa sakerna i vårt synfält när vi betraktar Malaki kapitel 4 under ämnet Se Guds godhet och stränghet. Se Guds godhet och stränghet. Och detta ämne är hämtat från Romarbrevet kapitel 11, vers 22. Där Paulus, efter han har beskrivit hur Israel, de som nu inte tar emot Jesus, de är som grenar som bryts bort från ett olivträd. Medan hedningar som tror på Jesus ympas in i detta olivträd. Och så säger Paulus när han nu tänker på detta och ber oss tänka på det. Se Guds godhet och stränghet. Och han säger se. Och det betyder ju ge akt på. Lägg märke till. Bli stilla inför Guds godhet och hans stränghet. Vi ska först se på Guds stränghet. Och hur det i Malaki innebär en konfrontation med andlig likgiltighet och falsk religiositet som vi har sett. Det sägs inledningsvis i Malaki så här. Om ni inte vill höra, om ni inte lägger på hjärtat att ge mitt namn ära, säger Herren Sebaot, då ska jag sända förbannelse mot er. Gud inleder med att säga, jag älskar er. Men detta finns ett folkets reaktion som spelar roll. Om de vänder ryggen till honom, då drar de liksom över sig förbannelsen. Och kallelsen som lyder genom Malaki är: hör! Och om ni inte vill höra, då kommer detta komma. Och vi ska lägga märke till detta som uttrycket, att det som de då skulle vara fyllda av i sina liv är att ge mitt namn ära. Lägg på hjärtat att ge mitt namn ära. Och här kan vi tänka på hur Jesus har lärt oss att be. När lärjungarna ber att han ska lära dem en bön som sedan gäller för alla hans lärjungar i alla tider, så kommer som den första bönen: helgat varde ditt namn. Guds namn ska hållas heligt. Vi ska ha det i våra hjärtan. Det ska vara vår bön. Och att helga Guds namn, det är att låta hans namn och hans ord vara heligt. Att vara fylld av hans ord, hans tilltal, och att be till honom. Men där detta inte finns, så är det som själva den inre livsnerven upphör att fungera. Och då kommer detta yttre som vi har hört om. Präster som inte bär fram rätta offer utan halta och sjuka. Och folket som i trolöshet vänder sig bort. Det står i Malaki kapitel 2, vers 2. Till prästerna: jag skall förbanna era välsignelser. Prästerna gör något tvärtom mot det Gud har befallt. Och Gud ser det, och han talar genom sin profet in i denna situation. Folket är nu inte andligt likgiltigt på det sätt som folk är i vår tid. Vi har ju haft en våg sedan upplysningen av ateism, då man uttryckligen har sagt: jag tror inte på någon gud. Jag vill inte tillhöra någon religion. Många har sagt så genom tiderna i det moderna västerlandet. Det var väldigt ovanligt i det gamla Israel och på denna tid. Men det fanns en annan andlig likgiltighet, nämligen när man ville hålla fast vid sin tro på Gud och på kulten, men hjärtat var långt därifrån. Folket vill liksom ha kvar den tröst som Gud kan ge. De tillhör ju det utvalda folket. Här pågår en offertjänst, men deras hjärtan, deras liv, är inte i Guds tjänst. Och vi har här skildrat då denna likgiltighet, där man visserligen frambär offer till Herren, men man märker att Gud tar inte emot dessa offer, och man gråter och klagar och frågar varför. Varför är inte dessa offer behagliga? Och då svarar Gud så här: Herren har varit vittne mellan dig och din ungdoms hustru. Du har handlat trolöst mot henne. Så att komma där i templet och bära fram och sköta så att säga gudstjänsten, och sen i livet handla trolöst, det är inte att ta sin Guds tro på allvar, och detta går Gud nu till rätta med. Och som jag nämnde, sjätte budet, det står i Malaki kapitel 2: jag hatar skilsmässa, säger Herren Israels Gud. Och det sägs en sak till: han hatar att man höljer sig i våld som i en klädnad. Och så kommer en maning till folket för att kunna bestå inför Gud: tag vård om er ande och handla inte trolöst. Så pengar, sexualitet, våld. Så likt vår tid och ändå under andra förtecken. Man ville här på något sätt ha trösten som Gud kan ge, men inte följa hans ord. Det som nu ytterligare Malaki adresserar, det är alltså detta som jag nämnde, att man säger att det är ingen skillnad på om man tjänar Gud eller inte. I Malaki sägs det så här: ni har sagt det är meningslöst att tjäna Gud. Och Gud går till rätta med detta och säger: ni har talat hårda ord mot mig. Men nu kommer ett viktigt avsnitt i slutet av boken, då det sägs att till dem som har fruktat Herren, Herren har lyssnat till dem som har talat med varandra, och en minnesbok har blivit skriven inför honom. De ska vara mina, min egendom. Här möter vi alltså tanken som på så många ställen i Gamla testamentet om en rest som inte har följt folkets avfall. Utan det finns en grupp som beskrivs, de som fruktar Herren. Och då sägs det nu att det sker liksom en osynlig Guds gärning mitt in i denna tid. Att Gud har lyssnat till dem och det har skrivits en bok. Efter denna på många sätt osynliga gärning så kommer den synliga gärningen, nämligen att Gud kommer att gripa in. Se, dagen kommer, den brinner som en ugn. Men så får alla nu denna uppmaning som vi hörde i vår text, att lyssna och komma ihåg till Guds tjänare Moses lag. Alla kallas till att lyssna till lagen. Men vad är syftet med lagen? Djupast sett. Jo, det djupaste syftet med Mose lag, säger Paulus i Romarbrevet 3, det är att var mun ska stoppas till och hela världen står med skuld inför Gud. Så att även de som fruktar Gud ska nu ta lagen på det allvar att också deras mun blir tillstoppad inför Gud, så att de inte berömmer sig över sin fromhet, över att de fruktar Gud. Därför då är risken att man går mot fariseernas håll. Fariseerna tog ju Guds lag på största allvar. Men lagen ledde inte till att deras mun stoppades till och de stod med skuld inför Gud. Utan den blev deras berömmelse inför Gud. Och särskilt i hur de skilde sig från alla andra som inte höll Guds lag. Men om vi tar Guds lag på allvar, att älska Gud över allting, att älska vår nästa som oss själva, att ha ett böneliv där vi är fyllda av att Guds namn ska helgas. Om vi tar det på allvar, då kommer vi se synden i våra hjärtan. Och vi kommer inte att ställa oss liksom över alla andra, utan lik Daniel i Daniels stora syndabekännelse i Daniels bok kapitel 9 säga: vi har syndat. Vi är ett folk som har vänt oss bort. Herre, förbarma dig över oss. Men nu ska vi för det andra se på Guds godhet. Ge akt på Guds godhet. Och vi ska se hur denna kommer till uttryck i att han sänder en budbärare framför sig och sedan kommer själv till vår frälsning. Jag ska sända till er profeten Elia. Vi lägger först märke till denna nu stora skillnad. Nu sägs det inte vad ni ska göra, utan vad jag ska göra, säger Herren. Jag ska sända till er profeten Elia. Och det står, jag ska sända i tidigare i Malaki bok kapitel 3, jag ska sända min budbärare och han ska bereda vägen för mig. Den Herre som ni söker ska plötsligt komma till sitt tempel, sägs det också i Malaki. Förbundets ängel som ni längtar efter. 450 före Kristus, han ska sända en budbärare, han ska komma själv. Och detta är nu hela bakgrunden till den förväntan som fanns i Israel. Och vi vet hur de frågar Jesus, är du den som ska komma? Eller ska vi vänta på någon annan? Och vad gör Jesus då? Han hänvisar till Johannes döparen. Vad gick ni ut i öknen för att se? En man i fina kläder och så vidare. Nej, han är en profet. Ja, säger Jesus, han är den Elia som skulle komma. Johannes kommer, inte som en återuppstånden Elia, men han kommer i Elias ande och kraft som en väg, som en som bereder vägen för Herren. I Lukas kapitel 1, när Johannes döparens far får reda på att han ska födas, så sägs det om detta barn, han ska gå framför honom, framför Herren, i Elias ande och kraft och vända fädernas hjärtan till barnen och barnens till fäderna. Alltså en direkt anspelning på det vi hörde från Malaki och att detta nu ska gå i uppfyllelse. På vilket sätt beredde Johannes döparen väg för Messias? På ett sätt som på många sätt liknar Malakis sätt. Nämligen att konfrontera folket med deras synd. Han kallar till omvändelse. Han går till rätta med äktenskapsbrott. Han säger till soldaterna att inte kräva ut mer än deras såld. Alltså det handlar om pengar. Han kallar folket till bättring, till omvändelse. Och förutom detta, strängheten, så liksom Malaki pekar han på honom som ska komma. Se Guds lamm som tar bort världens synder. Se, ge akt på Guds godhet och Guds stränghet. Vi vet att när profetiorna i Malaki går i uppfyllelse, när allt detta får tydligare konturer i Nya testamentet, så kommer Messias och hans rike i två steg. Han kommer ju först som frälsare och han skall komma som domare. Han kommer först med ett nåderike och han skall komma med ett härlighetsrike. Och så går Malakis både strängheten och godheten i uppfyllelse. Malaki pekar på lagen och på löftet. Och dessa två står för två olika grundhållningar inför Gud. Där lagen, så detta att lagen måste få stoppa till munnen. Därför att dess grundprincip är, säger Paulus, den som gör den ska leva genom den. Den som uppfyller dessa bud ska leva genom dessa bud. Men den som inte gör det står under förbannelsen. Och därför måste vi ha en annan väg till Gud än lagens. Och det är löftets väg, evangeliets väg. Och evangeliets väg säger något annat än lagen. Vi kan tänka nu på ett ställe till sist som vi alla tror jag känner till. När folket var olydiga mot Gud och drog över sig vrede och förbannelse, så kommer detta till uttryck i att Gud sänder in ormar i lägret. Vi kan läsa om detta i fjärde Mosebok. Giftiga ormar. Och dessa biter folket och de dör. Men så får Mose befallning att sätta upp en kopparorm. Och den som ser upp på denna kopparorm blir vid liv. Detta berättar Jesus själv om på ett mycket centralt ställe, nämligen versen före det som är lilla Bibeln, Johannes 3:16, så älskade Gud världen. I versen före är detta. Att så ska människosonen bli upphöjd, liksom Mose upphöjde kopparormen i öknen, för att var och en som tror på honom ska ha evigt liv. Vi kan sammanfatta denna kopparorms händelse i orden: se och lev. Se på ormen och du blir vid liv. Se och lev. Men lagen säger: gör och lev. Gör och lev. Se och lev. Gud vill få oss till löftet där vi genom lagen lär känna vår synd och bekänner synden, men ändå är vi gott mod därför att vi har en kopparorm att se på, människosonen som har blivit upphöjd, för att var en som ser, det är att tro, och tro är att bara ta emot. Så är lagen helig och budordet är sant och rätt och gott, men lagen är inte min frälsningsväg. Den visar vad som behagar Gud, den avslöjar mig, den visar hur jag ska leva det nya livet. Men min väg och min trygghet och min glädje är evangeliets väg som säger: se på den korsfäste. Se honom som har burit alla de synder som begicks i det gamla Israel. Alla synder som begås i vår tid. Allt har han burit och han vill ge förlåtelse, rättfärdighet till alla som kommer till honom. Låt oss be. Herre, vi tackar dig för ditt ord, för din godhet, för din stränghet. Vi ber, Herre, att ditt ord ska få göra sitt verk i våra hjärtan, i vår församling, i vår kyrka, i vårt folk. Herre, vi ber om din ande, om en väckelse, om nytt andligt liv också i vår tid. Och Herre, så ber vi om din andes hjälp att hålla vår blick på Jesus Kristus, trons upphovsman och fullkomnare. Amen.